It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Sigge,
ja.
Det kokar i mitt huvud.
Ja, det gör det. Gör det sånt att.
Ja, men det kokar det mer än någonsin.
Ja.
Jag jobbar med Hockeyettan.
Ja.
Där springs det inte så mycket kan jag säga. Men det är 46 lag.
Mm.
Det är väl över 1000 spelare.
Som man
ska jag dra dem?
Ja, börja med bokstavsvarning. Tack.
Nej, men herregud. Det är Mörrum Kalmar imorgon,
ja.
Till exempel. Vad tror du? Hur går det?
Det är given 0-0 match.
0-0?
Ja, eller vänta, det var mer så Premier League-resultat kanske.
Nej, det är ju jävligt bra odds.
Hör du intresserad jag är utav hockey?
Är du intresserad av Stockholm?
Ja, jag bor i Stockholm.
Det är ett brett ämne.
Vad sa du? Det är ett extremt brett ämne. Ja.
Nej, men jag fattar inte, hur fan kan folk bo här?
Ja, det är en bra fråga faktiskt.
För att nu åkte jag bil ifrån Värtahamnen till Södermalm.
Mm.
Alltså, vad i helvete är det frågan om?
Mm,
det kostar pengar också att åka den här vägen.
Ja, det är inte meningen att man ska åka det. Man ska cykla eller gå eller något, springa.
Jo, men folk åker ju bil.
Mm.
Jag fattar liksom inte, hur fan orkar de?
Nej, ja, det förstår inte jag heller.
Nej. Hur åkte du hit?
Jag åkte bil hit.
Ja.
Men jag gör sådana resor ganska sällan.
Ja. Nu blev det lite annat än löpning här, inledningsvis. Mm. Burger King.
Ja.
Brukar du gå dit?
Nej, faktiskt inte.
Nej, men har du noterat Aftonbladets avslöjande om snusket på Burger King?
Nej, du skickar mig. Jag har inte kollat på det. Men ja, nej. Det har jag inte. Jag har ingen koll på.
Nej, men det är hur som helst. De har ju Robert Aschberg och 200 sekunder avslöjat hur det snuskas på Burger King.
Okay.
Det gamla hamburgare.
Oj, och det låter inte som någon bra grej för Burger King.
Nej, men det kan man ju tycka är ett skop. Och det är det väl någonstans. Men det stora skopet, det tycker jag är att folk är överraskade över detta.
Ja, okej.
Vad tror de?
Ja. Ja, nej, precis.
Nej, jag fattar inte. Vi ska prata lite gym bara, kort.
Ja.
Det måste vi göra. De som lyfter i maskiner och vill applicera muskelmassa på sin kropp.
Växa, menar du?
Ja, vill se snygga ut.
Mm.
De springer ju aldrig.
Nej.
Men däremot, de använder löpbanden ibland. Och då, Sigge, går de så ohyggligt långsamt. Förstår du? Det här är ju ändå ganska vältränade människor.
Ja, det kan man ju diskutera.
Alltså på det sättet att det finns, att det ser fan vad bra det ser ut.
Ja, just det.
Men de går alltså inte i rask takt, utan de går jävligt långsamt.
Vad är det för grejer?
Nej, det är ju du som är expert.
Men jag blir faktiskt lite nyfiken. Nästa gång du ser någon som gör det, som ser ut som har lite koll, alltså att han är väldigt stor eller hon, så kan du inte fråga då?
Det kan jag göra.
För det skulle faktiskt vara intressant att veta. Vad syftet är, om det finns någon så här, men man får inte gå fort för då kanske man tappar muskler eller någonting.
Eller också,
är det någon sån här idé?
Eller också kanske bara uppmana, rör dig fortare.
Ja, eller gå av maskinen eller någonting.
Ja. Folk har ju också så väldigt svårt att komma igång när de ska träna.
Ja.
Jag är ju inte sån, utan jag vill ju bara snöra på med skorna och sen köra.
Ja.
Men det är väldigt många som har enormt långa procedurer. Alltså till exempel pulver.
Aha,
som ska
blandas
och skakas. Varför kan de inte bara köra?
Jag vet inte. Kanske tar emot. och kanske ångest inför det de ska göra, så måste de liksom skjuter det framför sig.
Men går det inte liksom att träna utan pulver?
Nej, ja, för vissa kanske inte gör det.
Nej. Du, jag kör ju...
jag kör ju alltid utan pulver, så då blir jag, så det går ju. Du använder ju ingenting, så det uppenbarligen går det.
Jag kör ju aldrig med musik. Eller väldigt sällan.
Alltså. Nej.
Väldigt sällan. Men om jag körde med musik, då skulle jag skulle använda lurar som inte var i vägen.
Ja.
Jag vet inte om jag behöver utveckla det här, men för att göra en lång historia kort. Hur stora lurar finns det egentligen? Och varför vill man ha dem när man utför fysisk aktivitet?
Jag vet inte, det där har jag noterat också. För det har ju varit, nu, det finns ju olika liksom, trender. Det finns ju små lurar, det finns ju så små som inte ens har någon sladd. Det är bara två pluppar som man stoppar in i höger och vänster öra.
Det tycker jag är bra.
Ja, det är ju bra. Men samtidigt så är det ju en del som har såna här lurar på sig som vi har nu när vi spelar in här, typ, och större.
Men hur kan man vilja ha det när man ska träna?
Jag vet inte, jag har också undrat det faktiskt. Återigen, du får fråga. Det är du som hänger i den där miljön. Ja. Så att, nästa avsnitt tycker jag att du ska komma tillbaka med lite svar.
För vi är alltså överens om att vi tycker att det är obegripligt.
Ja, det är lite konstigt faktiskt. Ja.
Så den här prologen nu har varit begriplig?
Ja, väldigt begriplig.
Ja, då kan vi rulla.
Ja. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down. Sooner or later gotta cut you down.
Mina damer och herrar, Elitpodden är tillbaka. Succén rullar vidare. Vi surfar som på en våg.
Väldigt stor.
Väldigt stor. Var ska det sluta egentligen?
Jag vet inte.
Jag vet var det ska sluta.
Aha.
För det här är alltså episod nummer 21.
Mm.
Vi kommer att göra 42.
42, okej.
Sen är det slut. Aha. Sen är det över.
Sen har vi tömt ämnet.
Mer än 42 kilometer ska man inte springa.
Nej, just det.
Det är lite så jag tänker.
Ja.
Så
att, inte bli ultra.
Det är inte för mig.
Nej.
Är det för dig?
Ja, jag vet inte. Nej, det är det inte. Jag vill inte hålla på med ultra, nej.
Frågan är om vi i det här avsnittet kan toppa förra.
Ja, det tror jag vi kan faktiskt.
För det var ju jävligt bra.
Alltså. Ja, det var det.
Intervjun med David.
Mm.
Den var ju stor.
Ja, väldigt i retrospekt speciellt.
Mästare är David på att bäsa sig själv. Det visade han i förra.
Ja, man skulle kunna säga att han är mästare på att snacka skit. Alltså.
Ja, när han var gäst så pratade vi lite inför Berlinmaraton.
Mm.
Ska vi lyssna lite på hur han tänkte lägga upp loppet?
Ja, det tycker jag.
Hur fort vill du springa där?
Ja, någonstans mellan 2.16 och 2.18 i tanken. Vilket kanske inte låter så snabbt för alla om man vet att jag har sprungit på 2.13. Men då var jag faktiskt ordentligt tränad och nu är jag inte alls förberedd. Men jag har väl mer och mer insett att jag går igång på det här med utmaningar. Det känns faktiskt som en nästan lika stor utmaning att ta sig an en mara utan att ha gjort den här specialträningen och långpassen och allt det. Så det ska faktiskt bli rätt så skoj, även om jag kanske är lite räddare än vad jag hade varit i normala fall.
Okej, David Nilsson alltså inför Berlin Marathon 2.16-2.18.
Mm.
Hur gick det?
Ja, det gick ju fortare än så.
Ganska mycket fortare.
Ja, väldigt mycket fortare.
Är det så här man ska göra? Man ska bara ligga jävligt lågt,
ja,
på förhand.
Jesus hade ju det som pratade om det förra avsnittet, om att bäsa och så.
Mm.
Men det där det kändes som ganska låg trovärdighet i han sa det faktiskt.
Vi återkommer till David Nilsson och Berlin Marathon i punkten aktuellt.
Yes.
En punkt som för övrigt är inaktuell.
Mm.
Men vi kallar den för aktuell i alla fall. Vi har givetvis en gäst på ingång.
Mm.
Han är ju alltid aktuell. Kalle Berglund kommer hit. Det blir ju spännande eftersom han gjorde succé,
ja,
i VM. Det är många som undrar över vår fysiska status faktiskt. Mm. Folk ringer och mejlar och faxar.
Ja.
Inte faxar kanske.
Skicka brev och sånt.
Ska du eller jag börja?
Du kan börja, tycker jag.
Ska jag börja?
Ja.
Jag vill börja.
Mm.
Jag har sprungit, Sigge.
Mm. Kul för dig.
Ja, men mycket märkligt. Jag går alltså upp på bandet.
Mm.
Börjar springa.
Ja.
Det gör inte ont. Någonstans.
Nej.
Jag springer på. Helt plötsligt, hipp som happ, 10 kilometer. Jag har alltså inte sprungit, inte tagit löpsteg typ på 1,5 år. Och så funkar det sådär.
Var det så länge sedan du spelade?
Ja, det känns så.
Ja.
Det känns som att det var 1,5 år. Jag kan ha överdriva lite. Ja. Men
det var ju väldigt länge sedan.
Ja. Ja. Det var ju roligt.
Det förstår jag. Men kändes det lätt och bra?
Det kan jag inte säga. Nej. Men det gjorde inte ont.
Nej, precis. Det är det viktigaste.
Det är det viktigaste. Det finns ett litet, litet problem här. Några dagar senare försöker jag göra om samma sak. Det var fel dag för löpning. Slutsatsen här som vi kan dra är att jag kan springa 10 kilometer en gång om året.
Ja, just det. Du får det som en sån här, ja, julafton.
Men det är ändå bättre än ingenting.
Ja, det är det.
Ja. I övrigt, när det gäller roddmaskins grejen där, så har jag haft en lite mental dipp, får jag säga.
Ja, det känns som att den är ganska djup. Den där.
Ja, men jag har fått gräva djupt som fan för att genomföra passen. Köra 15 kilometer i roddmaskin när man tycker att det är bara piss allting. Det är jävligt långt alltså.
Ja, det är jobbigt. Jag fattar inte det där. Jag fattar inte hur du kan krypa ner den här maskinen överhuvudtaget.
Det gör du inte.
Nej, inte på det sättet.
Varför inte det?
Nej, jag har fått in det i mitt huvud riktigt.
Inte jag heller. I onsdags var jag hur som helst tillbaka. 2,5, sub 19 och sen några tusingar, 3,30. Så nu jävlar.
Jag vet ju när det liksom vänder, för det var tyst väldigt länge. Då fattar jag att du är nere i källaren. Det är inget bra.
Nej.
Och sen så kommer det så här, du, fan, jag kör i rodden idag. Okej, då har han vaknat till lite. Men det var ju bra pass.
Ja. Ja. Men du själv då? Alltså du kan säga att du uppdaterar ju också lite grann vad gäller din cykling. Och din löpning. Och,
ja, ibland
men,
så.
Men så kan det vara tyst och sen så händer det något. Och det hände ju något nu för bara några timmar sedan.
Ja, precis. Jag var uppe tidigt i morse. Det har blivit nästan som en tradition här inför inspelningen. Att gå upp tidigt och träna.
Då fick jag ett foto skickat till mig.
Mm-hmm.
På en display.
Ja, just det. Som jag givetvis har instagrammat ut också.
Ja, det har du gjort. Ja.
Stolt som jag.
Ska du berätta?
Ja, nej. Jag tog på mig ett par... körde med ett par 200 grammare på fötterna.
Mm.
På löpande då.
Så jag ska gå fram.
Ja, jag tänkte det.
Mm.
Nybehandlad som jag var hos Tobias Ekhamre igår och inte ont i ryggen och så. Så att och jag värmde upp, kändes bra direkt, så att jag gick ut ganska hårt på den här femma. Och förra gången jag sprang en femma, då hade jag precis under 19 minuter. Så då ville jag ju slå det såklart. Så jag slutade den här femman på 17:53 tror jag. Så att det känns jättebra.
Svin.
Mm, du skrev det. Den finaste komplimang man kan få från dig.
Nej, men nu tycker jag, nu börjar det gå för bra.
Ja, vi får se till att det smäller en vada eller någonting snart. Ja, men det är fantastiskt att vaderna inte går sönder faktiskt. Ja. På passet. Jag kommer nog ha jätteont imorgon. Men det är roligt.
Ja, men alltså, du måste ju tänka något mer än att det bara är roligt. Alltså, du har ju typ inte kunnat springa förut.
Nej.
Nu springer du liksom under 18 minuter.
Ja, nej, jag är lite svårt att fatta. Jag har inte greppat direkt. Det är lite så här chockläge. Så jag får se vad vi ska göra här framöver.
Men blir du liksom triggad på... Jag är tillbaka nu, jävlar.
Nej, jag tänker inte så. Jag är för luttrad nu. Jag har åkt på för mycket snytingar. Så att, jag tar en dag i taget, som man brukar säga.
Mm.
Men det vore kul om man kan bli lite stabil. Så man kan springa några gånger i veckan och veta att det funkar. Liksom så. För nu springer jag en gång var 14:e dag, typ. En gång var 10:e dag.
Men det är rätt bra tid ändå på 5 kilometer om man springer så här.
Ja, men det är väl. Fan, för en gubbe som mig så är det bra.
Så hur resonerar du när det gäller vintern 2019-2020?
Ja, men jag ska försöka springa 3 gånger i veckan kanske. 2-3 gånger i veckan. Och sen hänga lite i gymmet och så cykla någon gång ibland bara. För att om jag måste in på den här spinningcykeln i mitt pannrum, då kommer jag bli knäpp. Mm. Man måste ju köra ofta där, det går inte. Någon gång i veckan kan man köra, men inte så ofta.
Men du,
så det är min plan.
Du, uppdateringarna fortsätter. Så att
oh ja, speciellt om jag springer sådana här pass på plan. Då kommer du se dem lite överallt.
Du lovar, inte mörka.
Ja, nej.
Nej. Du har på dig den t-shirten idag också.
Ja.
Har du tvättat den?
Nej, det är en ny.
Det är nya, just
det.
Du har ju hand om lagret.
Ja, precis.
Jag har fått förfrågningar förresten om t-shirten. Ja. Folk vill köpa den.
Ber dem kontakta mig. Så.
Ja, kontakta Sigge.
Ja.
Våra sponsorer.
Ja.
Saucony. Låt oss försöka få folk att få upp ögonen för en sko som heter Saucony Mad River. Låter som en film.
Mm.
En helt klart mångsidig trailsko med faktiskt... snillrik, individuell passform. Låg dropp, 4 mm. Det är alltså en sko som är perfekt för höst- och vinterlöpning. Och det är den här sulan, jag vet inte hur jag ska förklara. Det är enormt bra grepp. Det är nästan som klister i sulan.
Okay.
Och dessutom, Sigge, så får man, den är så förberedd för att kunna dubba. Så man får med dubbar som man sen kan skruva in i skon när det blir kallt och halt.
Aha. Det är inte helt dumt alltså.
Såg hon i Mad River, en sko som ni ska testa tycker jag här när vi går in i den mörka årstiden. Världens bästa gym och innovativa gym. Vad heter det gymmet?
Brainstorm.
Brainstorm Reality är ett gym som har fattat grejen, tycker vi. Långt från trappmaskinernas värld. Vi snackar bland annat virtual reality. Kan man cykla och ro i ett annat rum.
Mm.
Ett mer spännande rum helt enkelt.
Ja, precis.
Och sen så är det så att de kan rekommendera det här gymmet till företag eller grupper. För de är jävligt bra på att arrangera event. Som kanske inte bara är träning utan som är andra saker också. Mm. Efter träningen.
Ja.
För man kan ju dricka saker där.
Ja.
Alltså, till exempel.
De har en bar.
Om man är sugen på det.
Ja.
Och så kommer det DJ dit ibland.
Ja. Det är helt galet rolig grej. Alltså.
I Stockholm ligger Brainstorm Reality. Gå dit för tusan. Och sen Södermalms terapicentrum. Du nämnde Tobbe här att du hade varit där. Och
ja, det var där jag var igår.
Fixat till lite prylar i kroppen.
Ja, väldigt, väldigt bra. Det var det hela förklaringen till att jag kunde springa som jag gjorde i morse. Eller hela liksom. Det är bara tack vare det.
Södermalms terapicentrum också i Stockholm på
Hornsgatan
på Söder där, ja, nära precis. Där vi sitter just nu.
Ja, väldigt nära Zinkensdamm.
Står erbjudandet kvar där förresten?
Ja, det gör.
Ja, men kan du dra det då? För att det är väl lämpligt.
Man får, om man uppger elitbehandling
ja.
När man bokar tid där så får man 150 kronor rabatt på de första två behandlingarna. Så gå dit och spring fort.
Och spring fort som Sigge gör. Tack Södermalms terapicentrum, Sokoni och Brainstorm Reality. Vi har kommit till punkten som heter Aktuellt. Berlin maraton. David Nilsson lurade alltså alla, till och med oss, lite. Och sprang fenomenalt bra. Det känns ju verkligen som att han nu på allvar hotar det svenska rekordet.
Mm.
Som är 2.10, 38 eller
37, va, tror jag.
37 är det?
Ja, jag tror det. Ja,
Ståhls rekord. Kommer han att slå det?
Ja, det tror jag. Jag tror han slår det nästa lopp som han springer.
Är du informerad om när det är? Eller?
Nej, jag vet inte vilket det är.
Ja, men du kan kanske gissa?
Nej, jag vill inte gissa.
Det vill du inte?
Nej.
Det är inte ett lopp i Sverige i alla fall.
Nej, det tror jag absolut inte. Det är något lopp i vinter skulle jag gissa. Någon december, januari, februari, mars. Någonstans där.
Ja, han måste väl slå det för att kvalificera sig till OS?
Ja, men jag tror det. Officiellt har inte riktigt kommit, men man får signaler om att det ligger där någonstans. 2.10, 30, 2.11. Det är någonstans.
Hårda bud alltså.
Oh ja, den internationella gränsen är 2.11.30 så att, det är hårt.
Vad säger du om hela, vi har varit inne på det tidigare när det gäller just maraton och OS och kvalificeringen dit. För mig är det, även om jag är lite insatt och har lyssnat på dig, så är det lite rörigt.
Det är förbannat rörigt, skulle jag vilja säga. Det är riktigt, riktigt kaosigt. Så att, nej, det har varit fram och tillbaka. SOK har inte velat säga några tider som ska gälla. De har pratat jättemycket om VM. Att man skulle springa VM, att det var viktigt att springa VM. Men de har inte velat säga något annat egentligen. I alla fall inte med tider, inte några exakta. Så att, nej, det är rörigt. Så de officiella, det har inte kommit någon officiella tider. Det har det inte gjort för övriga friidrottsgrenar heller. Mm. Men det är lite annat med de andra friidrottsgrenarna kontra maraton. Eftersom maraton springer man så få lopp. Så det är ju bra att veta det i tid.
Men är det så på här sidan, om David gör ett lopp här någonstans mellan 2.10.30 och 2.11 blankt, då får han springa OS?
Nej.
Va?
Nej, så enkelt är det inte.
Nej?
Nej, det är ingen kvaltid utan det är någon sorts riktmärke. Om man gör de tiderna så då kan man prata med SOK.
Men varför finns det inga liksom, varför finns det inga klara besked? Jag fattar inte.
Nej, inte jag heller. Jag har aldrig förstått det här riktigt.
Hur är det på damsidan då? Jag menar, där är du ju högst involverad med Hanna.
Nej, men det är samma sak. Att det har inte varit tydligt vad det är som gäller.
Finns det någon tids ram där?
Ja, det ska komma officiella. Så att jag fick signaler här igår på ungefär var det ska ligga någonstans då.
Så att, är det hemligt eller?
Ja, det är än så länge inte officiellt i alla fall.
Nej.
Så får man säga att det är hemligt. Det är sekretessbelagt.
Ja, okay. Ja. Du kommer messa mig bara?
Ja, jag kommer bara messa dig.
Ja. Hanna är ju högaktuell naturligtvis. Ska göra ett lopp snart i Frankfurt.
Yes.
Hur går det?
Det tror jag kommer gå bra. Det ser bra ut i alla fall. Träningen har gått bra och hon sprang jättebra på Lidingö-loppet. Det var en väldigt fin formbesked där. Hon sprang mitt i en träningsvecka, en tung träningsvecka, sprang väldigt fort och mycket marginal och hon var inte så trött efteråt och sådär. Så att, nej, det ser jättebra ut.
Just den här fasen som hon och även du är i nu inför ett Frankfurt som är ju jävligt viktigt för henne, att hon gör det bra.
Mm.
Hur jobbig är den sista tiden? Jag tänker på att, ja vad fan, kan bli förkyld eller sjuk eller
något. Alltså det är klart att det är lite så här nojig period. Samtidigt är det ju skitroligt om allting går bra. Eller man liksom är som Hanna, som det går framåt och man ligger rätt. Och så här, som för mig som coach som ser att det är bra, så är det ju, det skapar ju också en sorts positiv energi som är jävligt häftig. Men sen har du det att man är skraj för att det ska skita sig.
Mm.
Och den rädslan blir ju större ju bättre läget är. Så att säga. Ju bättre form man är, desto räddare blir man att det ska skita sig. Så att, det är klart att det är lite nojigt. Det är ju det som är lite baksidan med maraton just det. Du har ett lopp som du ska göra. Är du 1500-meterslöpare eller något annat, så får du lite förkylning, kan du ju ta en tävling veckan senare. Liksom. Här går inte det att göra på det sättet. Så att, det är lite tjusningen också.
Men om det så att säga flyter på som det har gjort och som det gör just nu,
yes,
då jävlar, då smäller det till i Frankfurt.
Och fortsätter in i helvete, ja. Mm,
bra. Det kanske smäller till också för Kipchoge,
ja,
som är igång igen med sina udda världsrekordförsök.
Nej, det är inget världsrekordförsök. Det är absolut inget världsrekordförsök. Det är ett experiment, är det?
Ja, jo. Mm. Men alltså springa maraton under 2 timmar.
Ja, exakt.
Nu är det lite speciellt här eftersom när den här podden är ute så har ju han sprungit.
Mm.
Och vi vet ju inte just när vi sitter här och nu.
Ja, jag vet.
Du vet?
Ja.
Vill du betta alltså?
Ja, ja.
Okej.
Okay. Jag skulle kunna betta jättestora summor på att han gör under 2 timmar.
Att han lyckas alltså?
Mm. Bara inte vädret ställer till, men annars gör han under 2 timmar.
Jag kommer inte betta emot.
Nej. Jag tror inte det är små som vill det faktiskt.
Nej.
Han var inte så långt ifrån för 2 år sedan.
Ska vi snacka om någonting som har hänt?
Ja.
VM.
Yes.
Om vi börjar i det absurda påfundet att springa maraton i 33 grader och typ 120% luftfuktighet.
Mm.
Det är ju speciellt.
Mm. Det är lite lyteskomik nästan. Eller?
Ja, men det är det inte. Fan, det blir ju galet.
Ja, ja. Damernas lopp i VM blev värre än vad jag trodde faktiskt. Jag satt upp och kollade på det på natten där.
Sissi Norrbom kollapsade.
Mm.
Hur gick det i övrigt? De gick i mål, men...
Ja, de gick i mål. Mikaela, eller vad säger jag, Johanna Bäcklund, jag vill inte säga jättebra. Hon hade en bit över 3 timmar, va?
Fogberg, 18:e plats.
Ja, det är väl ett okej resultat.
2:49:17.
Ja, det alltså, säger ju ingenting sådär. Det intressanta är ju att se ungefär långt ifrån och med sina personliga rekord.
Och det är ju, om vi ska vara ärliga, Sigge, och det är det vi är i den här podden, det är oceaner från hennes pers.
Ja, det är 20 minuter ungefär, så att, det är ju, ja, bra eller dåligt, jag vet inte, det är svårt, tittar man bara på det så att det går inte att säga, liksom. Det var 90, över 90% luftfuktighet och mycket mål, tror jag. Så att det är brutala förhållanden, men ser man de som är topp 10 på resultatlistan där, bland annat en amerikanska som var 6:a där. Hon sticker ut den amerikanskan som den som har klarat det bäst faktiskt. Så hon var bara, vad var hon? 6-7 minuter ifrån sitt personliga rekord, tror jag. Men sen har du ett spektrum. De bästa, ska jag säga, de ligger någonstans mellan 7 och 14 minuter från sina personliga rekord, tror jag. Så att 20 då, ja. Sen finns det ju massa som har brutit då. Så de har gjort sämre prestationer.
Men Sigge, är det ett bevis eller ett tecken på att Charlotte Fogberg inte är så bra i värme?
Nej, det bevisar ingenting givetvis. Det är jättesvårt att liksom värdera det på det sättet. Så det är det som är lite knepigt. Man har hört hur SK har resonerat med värme. Jag tyckte... Jag pratade med en jätteduktig löpare häromdagen som sa att de flesta kan ju anpassa sig till värme. Det är någon liten procent som aldrig kan göra det. Det spelar ingen roll hur de förbereder sig. Men allt handlar ju om, det är alltid så. Det är kapaciteten som är det viktiga. Formen, att du är bra. Och att du sen förbereder och har bra strategier.
Mm.
Och det såg man ju mycket utav. Men strategierna såg man ju mycket utav på VM. Både bland gångare och löpare då, att de har olika så här iskepsar och massa sånt där.
Men nu hänger jag kvar lite som den person jag är vid Fogberg. Mm. Hon har ju verkligen försökt att förbereda sig för värme.
Ja, jo, nej, hon var ju ute och berättade om när de var inne på någon brandstation där och hade skruvat upp både värme och luftfuktighet och sådär. Hon är ju noggrann liksom.
Och det är det, man måste kunna hantera det här med tanke på OS
i Tokyo? Ja, Tokyo i början på augusti, som maran går där 1-2 augusti tror jag nästa år, damernas. Då är det ofta varmt i Tokyo och det är ofta fuktigt. Men det kommer inte vara exakt samma som det var här. De startar klockan 6 på morgonen och det är en annan typ av... Men tufft kommer det nog vara, det tror jag. Men jag tror inte det kommer vara så här grisigt som det var nu i VM, det tror jag inte.
När det gäller herrarnas 42 kilometer i VM och Abbe.
Ja, han hade ju, herrarna hade ju mycket bättre väder. Ja. De hade ju bara 50-60% luftfuktighet.
Men han gjorde som du förutspådde.
Ja, han gjorde som han alltid gör. Ja. Han var aggressiv och uppe och drog i tät och lite sådär.
Var det smart?
Nej, det var inte så smart. Men han sprang ju bra med tanke på förutsättningar och med tanke på hur han springer, så springer han ju bra.
28:e plats, 2:17 och Perset tror jag innan.
2:13, 2:14
var det. 2:14 tror jag. Så det är ju snuskigt bra faktiskt.
Absolut. Men han gjorde väl precis det man inte ska göra.
Hur vill du annars, eller hur tycker du att vi ska sammanfatta våra medeldistansares insatser under VM? Lovisa, ut i försöken, 2:03:72, Kramer 4 i sitt, 1:46:74, Jolanda i semi, Pers 4:03:43 och så kallar du med nytt svensk rekord i finalen.
Det är ganska lätt att sammanfatta det tycker jag. Det är två succéinsatser, succéartade insatser på Kalle och Jolanda såklart. Och sen så är det Lovisa och Kramer som inte får till det riktigt. Och det är lite så deras säsong har sett ut också. De gör inga katastrofinsatser, men de får inte till det. Och det hade de behövt för att liksom gå vidare från första omgången. Så att, det är väl en kort sammanfattning.
Beror det på att liksom, den riktiga spetsformen var inte där, eller?
Jag har inte pratat med dem, liksom, deras tränare. Jag har inte koll på det. Jag vet inte vad som har hänt eller sådär, men jag säger generellt, så om en säsong ser ut som den jag har gjort för dem, så är det ju, då minskar ju chanserna att du också ska kunna leverera på ett mästerskap. Det kan ju gå. Jag tror att Kramer var väl, han satte ju någon pers på någon 600 någon vecka innan eller 10 dagar innan och sådär. Men den stabiliteten kanske inte finns. Och då, om man inte har riktigt den stabiliteten, då minskar ju möjligheten att få till det riktigt bra också. En bra formtopp så. Sen kan de ha haft problem som inte känner till eller sådär.
Vi borde snacka med dem.
Ja, jag tycker också det.
Mm, vi gör det.
Så får vi ställa frågorna.
Vi gör det helt enkelt.
Ja.
Tjenare.
Hej Lovisa, Elitpodden här.
Hallå där. Ja, hej.
Hur är läget?
Ja, men det är bra.
Vad gör du?
Jag har precis varit ute och joggat en liten säng. Så jag kom in och förrän för ett par år sedan.
Ja, förstår. Du, vi sitter och pratar lite här om VM. Hur har du summerat VM för egen del?
Lite märkligt kanske. Men det var, alltså framförallt, det var ju ett lite ovanligt ställe att befinna sig på om man tänker på allting runt omkring och ja, men liksom förutsättningarna att det går i så pass sent på säsongen och värmen och fukten och allt det här. Sen för egen del så, alltså jag hade verkligen hoppats att det skulle gå bättre såklart. Men på något sätt så, alltså jag försöker inte vara för hård mot mig själv. Om man ser vart jag stod en månad innan VM när jag åkte iväg till St. Moritz. Och den förbättringen jag lyckades liksom samla ihop den sista månaden. Så jag är ändå stolt över liksom hur jag kom dit. Mentalt förberedd framförallt och hur jag sprang loppet. Sen fanns det liksom inte riktigt det där lilla som behövs på slutet. Men jag kände ändå att jag hade inte kunnat göra någonting annorlunda. Så att jag får ändå, nöjd är jag inte, men jag har inte liksom varit för besviken heller.
Just när det gäller det där sista lilla extra i spetsningen av formen, de här sista 150 metrarna, hur har ni, du och din tränare, analyserat det? Alltså vad är det som saknas för att de här krafterna som vi vet att du har ska komma fram igen?
Ja, alltså i år så handlade det väl egentligen bara om att jag har fått en alldeles för... Alltså ihålig säsong. Det har varit småstrul liksom, från att jag fick ont i en fot efter första loppet, så tog det liksom någon vecka innan man, inte att jag inte har tränat, men man har liksom inte fått alla pusselbitar på plats, utan man har fått byta ut mycket till liksom alternativa pass och då kanske jag missat lite snabbhetspass och så, ja, så blev det bra och sen blev jag var jättebra form i juli. Det kändes verkligen som att det var på gång där när jag sprang i Varberg. Så var jag på läger efter det och så blev jag sjuk. Och sen så fick jag strul med den andra foten som var liksom ett väldigt stort störningsmoment. Så att, alltså egentligen så vet jag om, alltså de, när jag väl fått till och kört de här riktigt tuffa liksom 800 meter specifika passen under sommaren, så vet jag att jag är, det är inte så mycket som saknas liksom, men däremot så behöver man ju få kontinuiteten, och det har jag haft egentligen men, stora delar av året. Sen är det tråkigt att det inte blir då under sommaren då, men ja, det är ett roligt år nästa år i alla fall.
Ja, det är väl så Sigrid, ja. Som vi pratar om här när det gäller liksom löpning på den här nivån, det går inte att vara alltså 100% om man inte har en säsong där det så att säga har fungerat, där man har fått in det som man ska få in.
Nej, men alltså man hoppas ju att det på något sätt ska lösa sig och att det ska gå, och liksom sista månaden så fick jag till några sådana här, ja, men man har ju vissa pass liksom, det är väl framförallt de snabbare passen på banan där man verkligen kan mäta av och se vart man ligger, och jag körde liksom. Mycket av det jag gjorde var bra, men sen var ju stora delar av det jag gjorde alternativt istället för att springa. Liksom man fick, ja, men man får hålla på och mixa och byta, och man försöker hela tiden pussla runt de små problemen som uppstår. Men det är klart att på något sätt så blir det ju störningsmoment, och de vill man helst inte ha. Det kanske funkar om man har en grej på en sommar till exempel, men blir det 2-3 stycken som man hela tiden får lappa ihop det liksom, då är det lite som saknas på slutet.
Sigge, vad säger du här i studion om det du hör Lovisa berätta?
Nej, men det är väl... Det stämmer ju. Jag har varit med om det där också. Och man försöker och man kämpar och sliter och liksom försöker hitta vägen fram. Och ibland så kan det ju gå, men det är som Lovisa säger, om det blir för många saker som adderar upp, så tappar man de där sista procenten. Och det är så lite som... Man glömmer ju bort det att på toppen liksom från din maximala kapacitet, säg att du är en 2-minuters löpare på 800 meter och så tappar du ett par procent, så blir det några sekunder. Och några sekunder är att du åker ut i första omgången istället för att gå vidare till final eller gå till en semi. Ja. Det är ju så, det är så små marginaler, så att det är så mätbart liksom hela tiden. Så att hade man varit fotbollsspelare då är det lite annan sak. Men i friidrott som du mäter hundradelarna så syns det ju väldigt tydligt. Alltså.
Lovisa, hur stor är drivkraften inför nästa säsong och inför ett OS i Tokyo?
Jättestor. Alltså det jag tar med mig egentligen, alltså så här, om jag ska ta med mig två grejer från VM, så är det väl först och främst, alltså så som det kändes fram tills det var då kanske 100 meter kvar, så kändes verkligen att, alltså man kan känna ganska snabbt i ett 800 meters lopp om det liksom är, wow vad snabb jag är första 100, eller om man är så här, oh shit, lite sådär. Och nu var det mer att, ja, men jag fick ganska mycket så här positiva små signaler under hela loppet. Liksom, att, ja, men jag låg precis, jag fick den position jag ville ha. Jag kände att jag kom iväg snabbt i starten. Och när det var 200 kvar, då var jag ganska så här, yes, det här är jättebra. Precis här vill jag ligga. Alltså, och det är väl ändå att, så jag vet ju att om det finns, jag kan ju fortfarande springa. Men sen så behöver vi ju liksom få kontinuiteten för att, ja, men det där lilla extra växeln ska finnas. Istället för att man är den som stumlar, så är man den som plockar liksom. Och det var så häftigt när jag såg Kalles lopp liksom. Och, alltså jag satt och bara kände så här, alltså jag vet exakt hur han kände när man såg hans liksom upplopp där. Jag tror det var i semifinalen.
Ja.
Så det är så här, oh, herregud, alltså det är verkligen den bästa känslan. Och det är precis så det kändes typ för mig i Amsterdam. När man så här, man vet att man är trött, man vet att alla andra är jättetrötta, men så blir man så här, men hallå, varför är jag mycket snabbare än vad de andra är?
Ja.
Alltså här, och det är ju det lilla extra som man bara måste få på plats, och så kommer det att ordna sig. Men sen det andra jag tar med mig, det är ju faktiskt att jag vet ju om att när jag ligger på min liksom bästa kapacitet, så hade faktiskt mitt personbästa, alltså nu kan man inte räkna så, men hade jag sprungit mitt personbästa så var det som låts brons på. Så att jag vet ju ändå om att kapaciteten finns. Om jag liksom bara kommer dit så vet jag att jag kan vara med och fightas där uppe.
Lovisa, stort lycka till här under förberedelsen eller uppbyggnadsperioden, och håll dig hel och frisk.
Ja, men det ska jag göra.
Ja. Ha det bra.
Ha det bra.
Ha det bra.
Hej då.
Hej. Bara brinner i telefonen idag. Ja, ringer igen bara.
Vi ringer upp allt.
Ja, vem är det nu tror? Kan man undra.
Hej Andreas.
Tja Kramer, det är Elitpodden här.
Åh, tjena.
Hur mås det?
Nej, det mås bra. Ta det lugnt hemma. Jag ska vänta på att träna.
Har du inte gjort det än alltså?
Nej. Det är lite sommar då.
Vi pratar lite VM här, vi snackar med Lovisa precis. För egen del, dina reflektioner med facit i hand?
Ja, alltså det känns ju egentligen så som jag har sagt i, ja, men direkt efter loppet till alla. Jag är inte nöjd med VM alls egentligen, min egen prestation. Jag vill ju gå vidare såklart. Sen var det ju till slut inte allt för långt ifrån att jag gick vidare då, men nej, det är klart att jag vill inte bara stanna i heaten.
I vilken form var du?
Jag skulle säga att jag var ganska bra form. Jag gjorde ganska bra. Jag hade bra uppladdning och några bra pass där innan. Sen blev det lite speciellt med det där VM:et. Det blev ju liksom bara med ganska senaste månaderna har bara varit fokus på VM. Så det kändes ju lite speciellt. Så. Men passen gick bra och jag kände mig ganska bra form. Så hade jag fått men ett lopp som jag ville. Nu blev det väl nästan som jag ville till en början. Sen blev det att kanadensaren öppnade ganska snabbt och sänkte farten. Så att lite mer successivt så. Sen då försvann nästan chansen där till att svinga en snabb tid. Och sen orkade jag inte ta en topp 4 placering. Så det var väl lite segt där.
Hur liksom, vad tänkte du, eller hur hanterar du det efteråt när du så att säga är i mål? Du har haft det här som målsättning och sen så ser du att det inte riktigt räckte som du hade tänkt?
Ja, alltså det kändes annorlunda. Det var lite som att allt jag tränat för nu hela säsongen och speciellt senaste månaden bara var över på en dag, och det hade jag inte. Jag har inte det tankesättet när jag går in i mästerskapet att det bara ska vara över på en dag direkt, utan då har jag förberett mig på att det ska vara längre såklart. Men så det var såklart tråkigt, men det är inte så mycket att göra därefter, utan det man kan göra är ju att träna innan och sen prestera under loppet. Sen efter det är det inte så mycket som man kan göra.
Det fanns uppgifter här om att du inför VM hade gjort några riktigt grymma träningspass. Att du bland annat hade sprungit din snabbaste 600 på träning. Är det korrekt?
Ja, alltså jag sprungit bra pass där och det stämmer. Ja. Så det var... Jag vet inte. Nu åkte jag ut i heaten, men jag kände mig med ganska vass form så. Jag tror att hade loppet blivit lite annorlunda, kanske att jag hade nog kunnat dra nästan själv på en ganska stabil tid, eller att jag ska slå någon av de tre som är före mig. Det är det jag vill göra för att ta mig vidare egentligen.
I vilken form planerar du att vara nästa sommar?
Det är klart, nästa sommar så ska jag vara i bättre form. Jag hade ju hoppats på att göra ett personligt rekord i sommar. Ta mig under 45 första gången. Och det vill jag absolut göra nästa sommar. Så, ja, men nu blir det ganska bra uppladdning inför nästa år, känns det som. Känns som vi har bra plan och redan nu nästa vecka till Flagstaff för att ladda upp där och börja träningen. Och sen blir det lite som vanliga läger som vi är på. Så hoppas jag kunna komma i ganska bra form. Det är både ett OS och ett EM där.
När är du i Stockholm?
I Stockholm? när jag kommer vara i Stockholm i november faktiskt, tror jag, några dagar.
Ja, bra. För jag tänkte, du måste ju komma hit som gäst på riktigt.
Ja, det har inte varit än.
Nej,
men absolut. Nej, men någon gång när det passar, absolut.
Ja, vi håller kontakter om det, så styr vi upp det.
Ja, det låter skitbra.
Stort tack. Ha det bra.
Ja, tack. Hej, hej. Tack.
Elitpodden, det är lite ring så spelar vi i det här avsnittet.
Det är roligt.
Vi fortsätter.
Ja.
Nu är vi utomlands.
Hallå?
Hallå Jolanda!
Hej!
Elitpodden, var är du någonstans?
Jag är i Kigali, Rwanda.
I Rwanda. Men det låter fantastiskt bra. Ljudkvaliteten är grym från Rwanda, kan jag säga. Stort grattis till ett grymt VM.
Ah, tack så mycket.
Du får berätta lite själv om hur det kunde gå så enormt bra som det gjorde för dig.
På VM alltså. eller?
Ja, ja, exakt. Ja, hela säsongen har varit bra.
Men nu känns det som att allt har gått bra. Det, för mig känns det faktiskt inte konstigt att det gick bra. För jag tänkte att det här var ju... Alltså man ska ju pika på VM. Så tänkte jag... Det enda problemet skulle vara om jag typ inte var i form. Så var jag i det.
Ja, i form var du verkligen.
Ja, för man blev så här lite knäpp. Alltså jag var helt galen. Typ en vecka innan till min träning. Jag bara, tänk mig inte i form. Så här, bla, bla, bla. Fast det är jättebra pass och sånt. Så jag hade ju alla bevis på att det skulle gå bra egentligen. Men sen så... Ja, så körde jag bara. Så blev det bra. Jag vet inte. Det är, eftersom det gick bra kanske det är svårt för mig att tänka att det skulle gått på ett annat sätt. Men jag tänker ju så här, man tränar ju för... någonting stort. Och nu år var det VM. Och nu har jag haft hela året, i alla fall slutet av sommaren, på att alltså, verkligen fokusera på bara VM. Alltså att bli redo för det. Känns som att om det hade gått dåligt hade det varit konstigt. Typ. Inte konstigt, men det hade varit såhär, oj, hemskt. Eller så här, jag vet inte. Så, jag vet inte.
Men det är också så, Jolanda, att det har ju verkligen inte bara varit VM, utan hela säsongen har ju varit, alltså det har ju lossnat, verkligen.
Ja, men det har det. Men det, ja, jag pratar mycket med min tränare om det. Men han brukade prata om att så här, någon dag kommer det vara en switch. Alltså när man får ut det, alltså allt lossnar. Och han bara, då finns det inget så här, alltså going back. Typ. Och så känns det lite att jag fattar vad han snackar om. Att det känns som att nu fattar jag typ hur jag ska prestera på alltså min högsta nivå. Och nu känns det som att det... Allt kommer alltså. Jag vet inte, det är så känns det i alla fall.
Ja, men då sitter du inne på receptet. Hur ska man göra för att prestera på högsta nivå?
Alltså, först måste man hitta alltså, rätt tränings... Alltså träna eller träning. Och det har jag gjort, det visste jag redan så här, några år sedan. Men sen tror jag att när man har den träningen så måste man göra en tag. Och så måste man ha en bra relation med sin tränare. Och sen tror jag att sista biten är att man själv... Alltså man måste hitta... sing day, alltså hur är man när man presterar som bäst? Alltså nu vet jag vad jag måste göra för att få ut mitt allt. Jag vet om det här kanske bara är flummigt, jag kanske är galen, men så känns det i alla fall.
Nej, men sen är det väl också så, Jolanda, att det är helt avgörande att sitta inne på ett bra självförtroende när man står på linjen i ett VM. Och det självförtroende känns det som att du, ja, det har du.
Ja, alltså, men jag har inte så här världens så här. Åh, jag är så... Alltså, jag är också så här knäpp och bara... Åh, tänk om det inte kommer gå bra och så. Men det jag faller tillbaka på är vad min tränare säger. Och han säger så här... Alltså, du klarar det här. För han sa till mig typ... Du kommer kunna springa den här tiden. Och då springer jag som om att jag kommer klara den tiden. Så ibland så tror jag kanske inte på det själv. Men jag springer som att... Det är som en intervall. Så om man springer 1000 på typ 3.05. Då gör man det. Så det är nästan så jag gör i lopp nu. Jag är så här, aha, okej, men han säger att jag kan springa så här fort. Då satsar jag på det och så ser jag bara vad som händer.
Sigge sitter mitt emot mig i studion. Vad säger Sigge? Det måste vara jävligt skönt att vara tränare för Jolanda.
Ja. Nej, men jag tycker, Jolanda, du beskriver det jättebra. Det är att som aktiv så måste man ju inte... Det kan ju se lite olika ut, men som en aktiv idrottare så måste man ju inte veta 100% säkert. Men om man inte vet det så måste man ju lita på någon annan som kanske vet det bättre eller tro på det och liksom det som coachen säger. Och gör man det så kan man ju bli väldigt stark. Då kan man ju faktiskt våga göra det som man måste göra för att leverera resultat. Och det har ju du gjort. Det är jättekul att se alltså när det funkar.
Mm. Ja, men det känns så. Det känns som att ibland gör man det komplicerat själv som aktiv. Alltså man är så här knäpp och man ifrågasätter allting och bla bla bla. Men sen så har jag märkt att när jag bara slappnar av och bara, okej, men nu tror jag bara på honom och alltså Amy också, då blir det, jag vet inte, då har det funkat. För jag tänker så här, det är hans jobb att komma på hur jag ska bli snabb, alltså som snabbast. Och mitt jobb är att bara, alltså det är ju att springa, för jag tycker jag vill springa och prestera. Så jag behöver inte fundera på typ, men alltså tänk om jag skulle kört mig så här. Det är hans jobb, jag är inte tränare. Det är så jag känner i alla fall, och det ger mig en trygghet att så här, strunta i alla såna känslor när man blir lite orolig och så.
Jolanda, byt aldrig coach.
Jag kommer nog aldrig göra det.
Än en gång, stort grattis till VM och till hela den här säsongen och lycka till i fortsättningen.
Ja, tack så mycket.
Jolanda Ngarambe direkt från Rwanda. Och Sigge, ska vi ta in succémannen?
Kungen.
Kungen.
Kung Kalle.
Ja,
jag tycker det. There'll be a golden letter reaching down.
when the man comes around.
Ingen svensk hade sprungit en VM-final på 1500 meter. Då klev han fram, levererade jävlar, en unik prestation. Och då måste man helt enkelt sätta sig framför en mikrofon hos Elitpodden igen. Välkommen Kalle Berglund.
Tack så mycket.
Och välkommen hem också. Friskare luft här.
Ja, man kan ju andas här ute i alla fall.
Har du landat som det heter?
Jag tror det. Det börjar liksom komma in när man har varit hemma ett par dagar och kom in i rutinerna igen. Så... Nu är det ganska skönt med lite lugn träning och vila.
Men med tanke på liksom hur stort ett VM är och hur stor målsättning det är och den pressen och det man laddar för under lång tid och sen så lyckas man överjävligt bra, blir det någon sorts tomhet efter?
Liten då, man känner ju, liksom, man är ju i en bubbla liksom, man slappnar aldrig riktigt av egentligen på hela sommaren för man, det är alltid nästa lopp liksom. Så då när säsongen är över brukar man känna så liksom skönt, nu kan jag liksom slappna av och inte behöva tänka så jävla mycket liksom. Nu ska man träna bara och såklart, men jag var ändå lite besviken efter VM-finalen för jag tyckte jag skulle springa lite snabbare, så jag var ändå inte helt nöjd liksom som jag var kanske för 2 år sedan när jag tog EM-silver. Då minns jag, då var jag liksom ännu tröttare efteråt när jag väl kom ur bubblan så att säga och ännu segare, för då tog det nästan en vecka innan jag kände mig pigg igen alltså. Nu är det ändå, tror jag ändå liksom bara 2-3 dagar, så nu känner jag mig liksom att jag är redo igen och börjar ladda liksom för nästkommande mål.
Vi ska ta loppen, försök och se och final i detalj här. Men Sigge, vi höll ju naturligtvis kontakten under VM och när Kalle gjorde sina lopp.
Ja, det ganska var ju, intensivt. Ja,
det var ju, och du skrev någon gång, jag kommer inte ihåg ordagrant, men jag tror du skrev: Jag tror jag gråter eller något sånt.
Ja, jag twittrade ut det, tror jag. Ja. Jag blev extremt glad. Jag tyckte det var skitroligt. Jag var ganska nervös när jag kollade på det. För att, det är ju så att man vet att när någon är bra så blir det ju viktigt att det går bra också. Men det här är jättekul. Riktigt roligt.
Och jag tror också, Kalle, att det hände någonting just vid det här VM:et när det gäller svensk medeldistans och folket. Jag tror att du och även Jolanda på något sätt har satt medeldistans på ett nytt sätt hos idrottspubliken framför TV:n.
Det är något speciellt liksom när det liksom är kamp man mot man och liksom det liksom är gemensam bana hela vägen liksom, så att man verkligen får krig om positionerna. Så det är verkligen kul att följa och spännande. Och sen var jag ändå lite chockad över att många journalister liksom förstod liksom att det är, liksom, det är större konkurrens i löpningen vad det är i andra grenar. Liksom. För både Wennerholm på Aftonbladet och andra journalister och Miro Sala och de experterna var inne på liksom att löpningen är extremt tuff konkurrens. Liksom. Så det var ändå, liksom, det trodde jag kanske inte riktigt att... För jag har alltid, liksom, jag har känt att Claes och ni, liksom, ni har koll på att liksom 1500 och generellt löpning är liksom... Det är liksom hela världen håller på med det. Och alla kan springa, man behöver inga redskap i princip för att utföra idrotten. Så då blir konkurrensen mycket högre. Och att journalisterna utöver och de som jag har koll på det liksom uppmärksammar det, tyckte jag var...
Har de börjat fatta det alltså?
Ja, de kanske har fattat hela tiden, men när vi inte hade någon som var bra på löpning så kanske det inte var så relevant liksom att skriva om det.
Jag tycker verkligen, jag tror att det har skett en förändring här. För mitt mission har ju under lång tid varit liksom att kunna sätta en sån prestation som Kalle gör och även andra svenskar i relation till andra idrotter som får sinnessjukt mycket uppmärksamhet. Mm. Som till exempel längdskidåkning.
Ja, det är precis, säg sporten.
Ja, men så är det ju liksom. Ja. Jag menar, hur många kan vinna VM-guld 30 km längdskidåkning? Ja, det är inte så många.
Nej men jag tror också att det håller på att hända någonting. Jag tror att de norska bröderna har ju nog spelat roll där också, för det har kommit lite närmare oss liksom, så att det är ändå norska killar liksom som springer fort, Ingebrigtsen-bröderna där. Men sen jag har sagt det ganska länge, just på 1500, om någon kommer fram och springer fort på 1500 och är med i en final, då kommer det hända grejer. Och jag tror att det håller på att hända. Mm. Jag tror att det håller på att bli en grej. För att det är också, de äldre sportjournalisterna i alla fall, 1500 har de lite koll på. Kanske bättre än på maraton eller på någon annan medeldistanssträcka. Mm. Och kan sätta det i relation till liksom, vi har haft svenska världsrekordhållare för 100 år sedan. Liksom, Gunder Hägg och andra, inte 100 år sedan, men väldigt länge sedan. Så att, Det är jättekul. Jag tror att det kommer hända mer, tror jag. Jag tror att det är bara början.
Har du, Kalle, och ni andra, har ni liksom känt er lite orättvist behandlade tidigare?
Ja, nej, det ska jag inte vilja påstå egentligen, för vi har inte levererat helt enkelt också. Men nu senaste åren, framförallt förra året med Kramer också, som tog EM-silver och sprang snabbt, och nu detta året också med framförallt jag och Jolanda och ett gäng till. Liksom, det är flera där bakom som nu inte är med på VM och som har chansen att liksom utvecklas under de kommande åren också. Så jag skulle vilja säga att det kanske inte är orättvist behandlande, för jag förstår ju att det är mycket lättare att ta in en prestation om man vinner ett VM-guld eller tar en medalj, om det är längdskidåkning eller om det är andra idrotter. Att det är mycket lättare att förstå liksom, att ta in än att man kommer nia på VM. Liksom.
Men sen kan man också, om man nu får vara lite provocerande, man kan ju undra om ens SOK har koll.
Nej, det kan man definitivt, den frågan kan man ställa.
Jag hade faktiskt ingen aning om det, men du har inte tillhört deras topp och talang?
Nej, jag tillhör inte något av deras program.
Alltså jag förstår inte det här.
Nej, det är inte så konstigt att du inte förstår det. Kramer gjorde inte det heller förrän efter sitt EM-silver. Så att, jag skulle gissa att Kalle också kommer komma med i topp och talangprogrammet nu. Efter det här VM-et.
Ja, det får man ju hoppas.
Ja, jag hoppas.
Men det är ju stört. Ja. Att inte,
annars så startar vi en insamling för Kalle.
Ja. Vi går tillbaka till VM. Ge oss din recap här och din resa under VM. Om vi börjar med försöket helt enkelt.
Ja, liksom, när jag kom till VM tänkte jag att liksom, finalen ändå, liksom, det är mitt mål, liksom, mitt stora mål, för det känns ändå rimligt. Jag känner att jag är på väg att bli bra form. Men samtidigt är det också första gången jag formtoppade i det här nya träningsupplägget. Och jag hade liksom ingen mall på hur jag skulle göra, eller jag har ingen aning hur vi skulle göra i princip. Så att det var egentligen bara att vi gick på känsla och försökte göra en rimlig bedömning hur vi skulle göra. Liksom men jag kände ju sista passningen som Moritz och även sista passningen då att jag kände att formen var bra. Liksom. Men sen alltså man börjar alltid tvivla, man har träning och tävling och tävling som vanligt. Och sen såg jag försöken, tänkte jag, jädra, det är ju liksom 7 som är bättre än mig. Jag tänkte, fan, det här blir ju inte så lätt som jag kanske trodde att det skulle bli. Liksom, bara, kom in. Då bestämde vi att liksom, jag kom i sista hit, att jag var nöjd med det. För att då visste jag att då kan jag gå på tid om det skulle behövas. Sen kände jag ändå liksom, att han, Kazuki i Marokkanen, som inte dök upp till slut. Att han har jag slagit i sommar och honom borde jag kunna utmana. Och även någon till där, så kände jag att jag borde kunna också topp 6 om det vill sig väl. Men vi hade ändå planen på att jag skulle vara ganska offensiv och hålla lite fart vidare om ingen annan gjorde det. Och sen, vi ser ju loppen i callroom innan. Och då ser jag att första loppets vinst på 37-någonting. Så tänker jag, det är ändå ganska snabbt liksom, om man ska in och dra ett lopp från start till mål på 37. Liksom. Det är inte något man bara gör. Så då blir jag liksom, tänkte jag... För då hade jag liksom, på förhand hade jag bestämt att jag ville ha kanske 2.00, 2.01 på 800. För visst, då kan jag springa 38-39. Och förmodligen gå vidare på tid. Men sen när jag såg det var 37, då fick jag revidera planen att jag ville ha slit snabbare än 58 gärna. Men väl loppet då, så jag stod ganska långt ut, vilket var bra, för då såg jag att belgaren var aggressiv. Så då lät jag honom gå upp. Men han hade egentligen bara fart ungefär ett varv i princip, och sen började han bli trött eller sakta in, jag vet inte.
Ja.
Så då kände jag att det är lika bra att gå upp och hålla fart på liksom, så man säkrar upp alla möjligheter att gå vidare på tid. Och då fick jag en liten halvbana på innen från de två framför, australiensaren och belgaren. Och då tog jag den och bara gick upp och tryckte på lite. Och sen var det bara hålla fart tills sen kom, när det var ett varv kvar, kom någon upp igen, och då var det bara hålla, hänga med helt enkelt, typ ungefär.
Vad enkelt det låter.
Det låter så enkelt. Ja. Hur reagerade du mentalt på hur kroppen kändes att jag är i väldigt, väldigt bra form?
Det var framförallt när det var liksom 100 meter kvar och han, australiensaren, började stumna lite. Och jag kände så att han började sakta in här. Liksom. Jag tänkte, eller liksom, de andra ökade, jag vet inte hur det var, men jag måste komma förbi honom. Och så runde jag honom ganska lätt och bara tryckte till lite. Kände, oj, ja, det var ganska lätt liksom, upploppet. Liksom. Så då liksom förstod jag liksom det här, det känns bra liksom, och då när jag ändå var med och utmanade allihopa liksom i princip där.
Vad tänkte du, Sigge, efter det loppet när du såg försöken?
Ja, att det var väldigt bra. Att det var väldigt bra. Man såg vilka som Kalle sprang emot och sättet han hanterade dem på slutet, så indikerar han ju jättebra för fortsättningen. Vilket vi sen såg också. Det stämde ju.
Trodde du då att det blir final?
Ja, det trodde jag. Faktiskt. Jag trodde att, att hans möjligheter till final var jättestora.
Ja.
Sen är det tufft liksom så. Men att han tillhörde det gänget som skulle kunna gå till final, det tyckte jag man såg i försöken faktiskt.
Vad tänkte du själv? Hur bedömde du chanserna inför semifinalen?
Men ganska bra ändå, för jag kände att formen var väldigt bra. Men liksom samtidigt, jag behövde slå liksom några bra löpare för att gå dit. Liksom nu efter var det Filip och framförallt Solleman som jag behövde slå. Liksom. Och de har gjort 3:30 båda två i år, så det är inga dåliga löpare. Liksom.
Nej. Ta oss igenom det loppet.
Ja, det gick ju inte enligt plan faktiskt. Tanken var att inte göra någonting. Alltså jag stod på bana 1. Och då är det jävligt svårt, för antingen måste man trycka som attan i starten om man inte vill bli liksom vara inne i högen, eller lägger man sig sist. Så liksom det antingen, eller då bestämde vi att vi lägger oss sist helt enkelt. Och då var tanken, om det inte går snabbt skulle jag gå upp i tät. Och det gjorde jag, för inte jättesnabbt. Men jag märkte ganska direkt att Chirurgut hade bestämt sig att han skulle ha spets liksom till ungefär till vilket pris som helst. Och då tänkte jag att då kommer jag inte få spets för att han är bättre än mig. Så då låg jag där och sen blev det stökigt som attan och det kom löpare från höger och vänster. Och då tänkte jag att nej, nu liksom... Då tog jag ett beslut under loppet att nu kostar det jävligt mycket energi om jag ska hålla på och bråka för den här positionen som är mitt i höger ungefär. Så då bestämde jag mig att nu bråkar jag ingenting, liksom nu springer jag bara med så lätt som möjligt fram till slutet. Och det gjorde jag, och hamnade ju sist slut när det ett var kvar i princip. Men då bara liksom flöt jag med ungefär till det var 200 meter kvar och sen började jag liksom trycka. Och det svarade ganska bra faktiskt.
Det var ganska snabba sista 100.
Ja, 12-4 tror jag att jag fick höra. Så det är okej. Och 53 låga eller 53-0 sista 400.
Ja.
Vad var tiden i semin?
3:36.72. Ja. Vilket är okej att avsluta med 53 blankt på 36 blankt.
Det är jävligt okej.
Det är ju i idrott och i elitidrott så är det ju mycket psykologi naturligtvis, om det ska gå så bra som det kan gå. Visst fan var det inför semin, va? När ni stod och väntade på att gå in på banan och så stod det en stol där. Du satte dig ner på den stolen.
Ja, det var ju någon nationalsång ungefär när vi fick ställa oss där, så då insåg att vi kommer stå här nu i någon minut eller så, tänkte jag. Så såg jag en stol, tänkte jag, det är obestämt.
Men jag tycker liksom det där, jag tycker det är en liten viktig detalj, för att det står alla, de ska in, alla är ju nervösa naturligtvis, står och trippar, väntar på att få springa sin semi 1500. Kalle sätter sig ner på en stol. Jag tror att det sänder en signal.
Jag gjorde samma inför finalen.
Ja, det gjorde det.
Ja.
Men vad tror du själv? Tror du inte själv att det liksom utstrålar någon sorts säkerhet?
Jag vet inte. Det är som jag är. Det är jobbigt att, det är jobbigt att stå upp ju. Eller? Ja. Det är ju skönare att sitta ner.
Ja. Finalen då, med tunga ben.
Ja, det kändes inte liksom, om man säger så. Jag hoppas att kanske några som lyssnar på den här podden har fått uppleva det, att liksom man känner att det spritter i benen nästan, för att man bara liksom vill utspringa liksom, för att det känns så himla lätt. Det kändes inte så i finalen i alla fall, kan jag säga. Det var ganska tunga ben på uppvärmningen och i princip allt jag gjorde.
Vad brottas du med för tankar då när du står där vid ditt mål, en final i VM, och så känner du på värmningen att fan, det är ju inte så lätt idag?
Men det har känts dåligt för liksom. När jag sprang ut i Göteborg GP kändes inte jättebra liksom innan. Och då sprang jag bra liksom. Så det är sådana saker man tar fram liksom. Liksom uppvärmning behöver inte kännas superbra, för liksom uppvärmning är till för att man ska komma igång liksom. Det är redan den meningen liksom. Så jag tänkte inte så mycket på det liksom. Jag bara noterade ungefär att ja, det känns inte bra, men det kan ju liksom komma igång och släppa liksom. Men mentalt är det alltid samma liksom. Jag ska in och göra mitt bästa. Och jag ska springa med de ben jag har liksom, och jag ska bara in och krika liksom. Det är alltid det jag går in för liksom, oavsett hur det känns liksom.
Vad tänkte du när du såg finalen? När du såg, ja, du fick ju rätt med tiden då.
Ja, jo, det fick jag rätt med. Men jag tyckte det såg ju lite buckligt ut redan från start. För man springer ju inte riktigt på det där sättet kanske. Att man släpper näst sista gubbe 2 meter. Det brukar vara tecken på att man är lite trött. Annars så ligger man kan lägga sig sist, men då ligger man ju liksom närmare den näst sista och lite mera på tårna. Så, så att det var ju lite oroväckande. Men sen så kommer jag ju tillbaka ändå.
Han gjorde det. Ja. 3:33:70, nytt svenskt rekord igen då. Med tanke, vad tror du att du hade i kroppen om det hade varit 100-100?
Jag har väl sagt att jag skulle kunna göra 31 hög i alla fall åtminstone. Om jag hade fått springa VM-finalen på VM-försöken istället, så att säga, så 2-3 dagar innan jag var pigg och fräsch, så tror jag att jag hade sprungit 1-2 sekunder snabbare i alla fall. Min gissning då, men det är ju bara rena spekulationer.
Vi pratade tidigare, Sigge, om Sifan Hassan.
Mm. Hon hade inga stumma ben.
Nej, hon hade inga stumma ben. Om du persade i en final med drygt 3,5 sekund 1500 meter, skulle det vara möjligt?
Ja, alltså, nej, då hade jag ju typ behövt vara helt fräsch efter de 2 första loppen. Liksom, och visst, hon är ju bättre uppenbarligen, så att hon kan ju springa försöken och semifinalen utan att gå fullt.
Mm.
Som Kjellut gjorde till exempel. Han tog inte ut sig i några av de 2 första loppen. Och då har man ju såklart mer kraft till finalen.
Mm.
Det blir ju en faktor. Den bästa löparen har ju den fördelen. Om de inte springer klantigt i försök och semi, så att de måste runda fält eller de ramlar. Eller som Ingbritsen gjorde, var det förra året.
I EM.
Ja, precis. Då har man ju den fördelen att man har ju mer kraft kvar till finalen oftast.
Hon är tunn som ett bibelblad.
Ja. Fort går det.
Ja.
En trollslända.
Vi blickar framåt, Kalle. OS i Tokyo, det är inte så långt borta. Hur resonerar du själv? Hur tänker du?
Ja, det är en spännande fråga. Men liksom, vi kommer gå liksom all in mot OS nu i träningsmässigt. Så vi kommer i princip inte göra någon inomhussäsong, tanken. Kanske springa ett lopp och SM ungefär. Då på 3000 meter tror jag. För liksom bara få, alltid skönt med litet avbrott i träningen tycker jag. Och gå in och lite på banan och känna lite på det.
Skönt att få en vilovecka sig. Få ta det lite lugnare en vecka.
Ja, exakt. Man bara vill springa 15 mil en vecka ungefär istället för 17 kanske. Men så det är tanken, och sen bara, är det bara träna på liksom. Och försöka liksom bli ännu bättre helt enkelt. För det känns som att man har liksom, nu har man varit i en VM-final och det är samma gubbe jag kommer möta om 10 månader i princip. Liksom, kan jag bli ännu bättre och liksom framförallt bli starkare fysiskt, så jag klarar av att återhämta mig bättre från loppen, så borde jag ha mer krut kvar i final också. Och kunna ge.
Men träningsupplägget och tänket där, du är inte rädd och kommer inte bli stämd?
Nej, men jag fattar faktiskt inte riktigt hur det här funkar. För nu, ja, vi kan väl dra den historien, för den är väldigt intressant då när det skrivs mycket om det, men jag såg ju att, eller jag fick höra att Jatt hade
Ingebrigtsen alltså
efter finalen hade gått ut, eller de hade frågat honom eller hur det var, men i alla fall han hade varit kritisk att jag inte hade frågat om lov om någonting, och jag fattade faktiskt inte riktigt vad han menade, för då fattade jag det som att, för det enda jag liksom, för ungefär 1,5 år sedan så hade jag så hängde jag lite Mikael Ekvall i Fontromö, och jag och Ekvall är bra polare liksom. Och han hade fått hjälp med lite av sitt träningsupplägg av en norsk fysiolog, Leif Inge Kjelta. Och jag var lite intresserad av det här med tröskelträning och laktat och grejer. Liksom. Så jag kontaktade honom. Och det enda jag fick av Leif Inge i princip var, liksom, det var lite basic råd om laktat och tröskelträning i princip. Som liksom, det är inget med Ingebrigtsen att göra, för liksom detta går tillbaka till Marius i backen-tiden och och så han har forskat mycket på flera liksom, så det har i princip ingenting med Ingebrigtsen att göra, de råden jag fick av Leif Inge liksom, för det var bara basic om laktatnivåer på olika pass på tröskel och i grundträning. Så jag förstod inte riktigt varför jag skulle fråga om lov.
Men sen
och sen fattade jag heller inte, för att jag var med och tränade mycket med Henrik i sommar i Sankt Moritz. Jag var där i 3-4 veckor och de var där, och jag sprang mycket distans med Henrik. Och även ett tröskelpass när Jett var med liksom. Så jag snackade med Jett och vi körde samma pass, jag och Henrik, vi drog varannan intervall och mätte laktat och så vidare. Så jag tänker det är ju ingen nyhet för honom att jag kör tröskel. Liksom. Han har varit med, varför frågar jag mig inte på det passet då istället? Liksom, ja,
men det var, han, jag. Han är ju en jävla citatmaskin i hjärtat. Han pratade under VM också att han skulle såga av tån på Henrik. Så att amputera en tå. Liksom.
Ja.
Och sen hade, jag såg nu att Jett hade skrivit i NOS, på Facebook en grupp där som heter NOSK medeldistans, och medellångdistans någonting, en grupp där i alla fall på norska. Och då hade han skrivit att han var inte sur på att svenskarna hade använt tröskelupplägget och så vidare. Utan det var andra grejer. Och då vet jag inte riktigt vad han menar. För jag, som sagt, den info jag har fått av Leif Inge är om basic tröskelinformation och laktat. Och vi kanske har skickat 6-7 mejl förra hösten, förra sommaren. Mm. Det är det enda vi har gjort. Liksom. Och det var det bara basic om tröskel. Liksom. Och det är som sagt inget om Ingebrigtsen generellt, för att så där tränade Marius Backen och alla andra norrmän.
De är ju inte först med det där.
Nej, så jag fattade faktiskt inte riktigt vad han menade.
Du får åka ner till Göteborg i november när Hjärt kommer på besök där och ska hålla föredrag.
Ja, precis.
Ja, så får du ställa honom mot väggen.
Vi får se när jag får se om några andra kommer kopiera mitt upplägg nu, så måste jag fråga om låt. Ja. Så jag förväntar mig att de ringer mig först innan de ska börja köra tröskel nu. Eller vad.
Men du har inget emot att berätta hur du kör, eller hur?
Nej, inte vissa grejer.
Ja, kolla, du vill också att det ska vara lite secret.
Men det här med tröskel och sånt, det är ju så jävla basic. Så det går inte att göra fel i princip. Det enda man kan göra är att träna för hårt på tröskeln och köra för höga laktat. Det enda fel man kan göra ungefär.
Men jag tycker det är lite intressant. Du sa att ni innan VM inte visste riktigt hur ni skulle göra med formtoppningen.
Nej.
Hur gjorde ni det?
Nej, för det är ju det. För vi har ju bytt träningsupplägg lite. Och som sagt, enda info jag har fått från norskt håll, eller Fingerå, är om tröskel. Ingenting om banträning eller sommarträning eller hur man ska dra på mängden eller formtoppar. Liksom, vi har ju lagt upp alla program själva, jag och Janne, liksom, hela sommaren och hela året. Liksom, för allt har vi gjort själva. Det enda vi har fått lite, är lite lätt info om tröskel. Liksom. Så att det är mer bara att vi kör ganska basic ändå. Vi springer mycket mängd på sommaren.
Ja. Men jag tänker så här, du har inte, nu berättar ju du inte vad du gjorde i formtoppningen. Men du spöar ju Filip.
Ja.
Så att Hjärt kan ju kanske få, han kanske kan få låna, få veta lite hur.
Men då måste han fråga om lån först. Ja.
När det gäller det här, Kalle, att optimera allting ytterligare till nästa år. Vad vill du, vad kan du bli bättre på?
Framförallt är det ju bli uthålligare, bli bättre på 5000 meter. Liksom, för då är jag starkare, då kan jag återhämta mig bättre på loppen och liksom ha en högre kapacitet. Det är framförallt det jag behöver bli bättre på, för att jag tror snabbheten är liksom, ingen mening att lägga så mycket kraft på den. Liksom. Jag tror alla såg i semifinalen vad jag kan göra när det går långsamma lopp. Liksom. Och då var det ändå 36.
På TV tjatade de om att med det med spurten, var inte det?
Jo, jag hörde det, att jag fick höra innan semifinalen att någon hade uttryckt att jag kanske inte var så snabb i spurten.
Ja, nej.
Ja.
Det är inte det som är grejen. Det är ju bara bygga bottenplatta som gäller.
Ja.
Liksom, det handlar om att sputta på i alla fall 1500 uppåt. Handlar inte om att vara så snabb. Det handlar om att vara fräsch när det är sputta. Liksom. Det är det handlar om. Den som är fräschast vinner oftast. Inte den som är snabbast.
Hur tycker du, Kalle, att vi ska ranka det här, din prestation i VM?
Ganska högt ändå, men inte för högt. För jag tror ändå jag kommer kunna göra bättre i OS och framtida VM. Liksom, så att rankingen är detta för högt, så är det svårt att toppa det kanske. Liksom, måste ha lite marginal för att det blir bättre också.
Eller? Så är det ju. Ja. Men jag tycker att den prestationen är egentligen en prestation som borde vara nominerad på vad fan idrottsskalan.
Ja, det tycker jag. Absolut. Jag vet inte vilken kategori. Jag kan inte kategorierna där. Men
alla.
Ja. Årets genombrott. Finns det väl någon pris? Finns det inte det?
Ja. Men det kommer ju Frida Karlsson vinna. Det vet väl alla. Eller?
Ja, just det. Hon är skidåkare.
Hur ser träningen ut idag då?
Jag ska ut och springa en mil, tänkte jag, på kvällen. Se om jag kan få med mig någon. Snacka med Valdren kanske. Mm.
Men du har ingen vila alls nu efter?
Jo, jag har vila nu.
Ja, just det. Det är för bara 10 kilometer. Ja, det är bra.
Nej, men jag tog 2 vilodagar efter VM, så på resedagen och en dag till. Och sen är jag ute och jogga. Sprang en mil med David igår. Så han skulle tävla något lopp imorgon, tror jag. Så.
Blir du kvar här i Sverige? För att prata med Kramer tidigare. Han skulle dra snart.
Ja, typ nästa vecka eller vad man säger.
Ja, jag ska också dit. Jag ska komma några dagar senare. Så vi är ett gäng, jag, Kramer då, Emil Blomberg, Lovisa Lind, Andreas Almgren. Vi ska till Flagstaff i dryga 3 veckor. Så liksom det då jag kanske börjar på riktigt. Nu ska jag bara börja liksom träna lugnt nu i en vecka till ungefär. Och sen ska jag börja öka mängden långsamt. Och komma upp lite högre höjd och njuta lite av amerikansk fotboll på riktigt.
Är det ett stort intresse eller?
Ja, det har blivit det. Vi ska gå på någon match där borta också. Men framförallt söndagarna ser jag framåt. Liksom, då har jag mött springa långpass. Och sen är det liksom från klockan 12 så är det liksom mellan 12 till 8-9 på kvällen är det liksom konstant fotboll på tv. Liksom.
Mm.
Så då är det bara att sitta framför tvn och springa. Eller springa och sitta på fotboll. Liksom. Så det är perfekt med liksom en långpass och sen bara kan man ligga i soffan och kolla på tv. Liksom.
Fan, det skulle kunna vara din grej där.
Amerikansk fotboll?
Ja.
Ja, jag tror att man är ju stor och stark och så.
Ja, men de behöver ju en del snabba.
Ja, men så snabba är jag inte.
Så snabba är jag inte.
Nej, men de bästa är ju Tyreek Hill har gjort under 10 på 100 liksom. Och 20-60 på 200.
Ligger du i lä?
Ja, här.
När det gäller hela gruppen, hela medeldistansgruppen kanske även långdistans, hur tajta är ni?
Vi är ganska tajta ändå. Jag har kontakt med de flesta i princip varje dag. Och sen tränar jag mycket med David framförallt. Jag tränade mycket med David innan VM när jag var i Sverige på tröskel och sånt. Och det funkar bra för mig att träna med David liksom, på tröskel och sånt. För, ja, han verkar gilla att köra tråkig kalabé-träning som han har uttryckt det här.
Ja, just det.
Lite som en förelämpning. Men
han gillar dig, fast han gillar inte träningen.
Nej, men det är väl inte så tråkigt. Det är bara att jag gör samma sak varje dag i princip.
Ja.
Eller samma varje vecka i alla fall.
Vi utnämnde David här tidigare till bäsningens kung.
Mm. Ja, verkligen.
För han sa att han skulle springa på typ 2.18 i Berlin. Så sprang han på 2.11.
Ja, precis. Men han sa nu, jag snackade med honom igår, han sa att formen är ganska bra ändå.
Ja.
Så han springer väl Valencia tror jag han snackar om nu. Om en månad eller två var det.
Tror du att han når Kjell Eriksås svenska rekord?
Ja, det tror jag. Med tanke på att han sprang så snabbt utan någon specifik maratonträning så känns det som att han det borde kunna finnas lite där när han väl lägger in lite långpass också, tror jag.
Du, vi ska släppa iväg det. Jag såg att du åker på en, vad fan heter?
Elsparkcykel.
Elsparkcykel. Det är farligt.
Ja, men jag insåg ju nu när man var i VM-final kan man inte åka kollektivt längre. Och sen har jag insett, nej fan, bil är för dyrt så får du bli en sparkcykel istället.
Så du ska köra den hela vintern?
Ja, ja.
Kalle, stort tack för att du kom. Stort grattis än en gång till framgången.
Tack så mycket. Your own personal
Jesus. Det var ju länge sedan det här inslaget faktiskt gav konkreta tips. Det började ju som en idé att det skulle vara budord. Men hur många budord kan man egentligen ha? Jag har inga fler att vänta. Inte just nu i alla fall. Inte vad som gäller löpning. Så att det här är snarare förvandlas till någon slags egen tid för mig. Där jag placerar bebis framför tvn. Och sen så går jag iväg lite. Och sen så pratar jag om tankar. Som annars skulle verka galet. Men nu pratar jag in i en telefon. Så det är nästan katarsis på något sätt att vi gör det här inslaget. Även fast det kanske inte hjälper någon där ute. Jag har fått många frågor om Lidingöloppet. Så jag tänkte jag skulle börja där. Det gick ju inte bra. Jag tuppade av. Men jag kan väl göra en liten snabb recap. Min bror stack iväg. Och jag hade ju börjat med det nya att jag skulle tänka på mig själv och inte bli med honom, så det gick jättebra. Jag var extremt nöjd med min lopp fram till 16 kilometer. Det kändes extremt bra. Passerade på Fågel och Udde efter 50-13 tror jag. Och tyckte att jag hade hållit igen faktiskt. Det kändes komfortabelt. Sen så började jag få magproblem. Och sen började jag bli yr och tappade extremt mycket fart. Men ändå så här, ja okej, okay, ja, jag fortsätter springa. Det är liksom ingen katastrof, även fast det inte skulle bli någon supertid då efter ett tag. Men jag tänkte, ja, fortsätt det här. Men sen när jag kom till strax innan 26 kilometer efter abborre så springer man ner för en lång backe. Och sen upp igen. Och när jag kommit upp för den där andra backen så vet jag inte vad som hände. Det blev bara svart på
på typ en sekund. Och badom sa det. Badomet var ju inte jag med på, som tyvärr var, utan då var allting redan svart. Men jag vaknade upp 5 minuter senare med att det var ett jäkla hallabaloo med 2 Röda Korset-män och ett sympatiskt par som hade varit de första som såg mig, och en ybersympatisk bror till en konkurrent från Småland, Edvin, som sedan lånade ut sin jacka till mig, nu kommer jag till. Och en hjärtstartare, jag tror det var. Som tyvärr behövde de inte använda den. Och då hade jag varit avsvimmad närmare 5 minuter tydligen. Sen låg jag kvar där på det där könet och massa löpare sprang förbi mig. Det var i alla fall jag fick se folk jag känner igen, och jag fick se min klubbkamrat Hanna springa förbi där, springa bra. Sen det kunde jag heja på då. Och sen hängde jag väl där i 25-30 minuter kanske, och det skulle komma någon fyrhjuling, men det var tydligen jävligt många som inte hade en latch idag på Lidingö, så jag blev inte prioriterad och blev hämtad, och sen efter ett tag så pingade jag till, jag fick lite godis där av någon dextros eller vad det heter, från den Röda Korset männen, så då pingade jag till lite, så då sa jag, men fan, jag kan väl gå och jogga in i mål. Och den här Edvin då, den sympatiska smålänningen, han hängde på mig, lånade ut sin jacka till mig. Så det var faktiskt ganska trevligt där efter ett tag. Sista 4 kilometerna joggade vi in i mål. Sista 5:an för mig gick på en timme ungefär. Jag vet inte, jag tror att det måste vara bland det sämre i loppet. Så att jag blev passerad av ganska många där. Men i mål blev jag. Missade medaljtiden tyvärr. 2:16 tror jag hade. Så det är nog ganska många som lyssnar på det här som faktiskt spöade mig. Så grattis till er. Jag får försöka ta revansch nästa år. Har inget vidare bra track record med Lidingö. Jag har brytit en gång, blivit getingstucken en gång. En gång har jag halvlevererat i alla fall. Och sen den här gången så tuppade jag av. Så att ja, 50 gånger gilt som man säger. Får bli nästa år. Annars då så har jag faktiskt startat en litet sidoprojekt. Då jag måste hitta sätt att försörja min familj. Då tänkte jag, vad tycker jag är kul annat än det jag är utbildad till, det jag inte får jobben. Det är ju faktiskt löpning. Så jag har kört igång lite personlig träning och gruppträning. Som jag nu har annonserat på min Instagram. Så där kan man gå in och läsa om den. Konceptet är väl egentligen att jag ska lägga mig lägre i pris än konkurrenter. Förhoppningsvis erbjuda minst lika bra service, personlig touch. Så vill man bli tränad av mig så kan man hojta till, för jag tränar gärna er, och förhoppningsvis kan jag göra det bra också. Men gå in och kolla det, det finns på min Instagram. Annars då ska jag väl bara gratulera gästen i podden också. Vilken jävla störd grej Kalle gjorde. Så jag satt där på VM, det var bland det coolaste på VM. Och där i semifinalen, så jag tog mycket möjligt att jag kallade honom jävla idiot. Hur fan springa nu, det här kommer aldrig gå. Sen fick jag ju äta upp det 10 gånger om där på slutet. Han hade ju en jävla rökare på slutet där. Så det är jag väldigt glad att jag hade fel, att det faktiskt gick. Och att Kalle sedan blev nya på svensk rekord, det är ju stört jäkla bra. Så kan det vara. Ha det bra allihopa. Hej hej. Your own personal
Jesus. Vill du sätta någon sorts betyg på det här avsnittet?
Ja, det kan väl, jag vet inte. 1-5 eller?
Ja.
4,5.
4,5? Ja.
Mm. Jag tycker det är bra.
Ja. Man är aldrig liksom världsklass.
Nej. Och så säger det nu, och sen så när man får lyssna på det så är det 3. Ja, nej, men det känns bra.
Ja.
Ja.
Ska du köra, blir det någon mer träningspass för dig idag?
Nej, det tror jag inte är det läge för.
Men 5 kilometer är ju jävla, det är ju ganska mesigt.
Ja, men jag värmde upp 3 också. 8 kilometer. Men jag ska faktiskt cykla med ett mäthjul ska jag göra. Inför ett pass vi ska köra om ett par dagar.
Hur noggrann?
Ja, när det kommer till sådana här pass så är det.
Vad är det för pass?
Det blir 5 kilometers intervaller för maratonlöpare.
Mm. Du, många vill att Elitpodden levererar varje vecka.
Ja, jo. Den är knäppig. Du bor ju för fasen i Örebro.
Ja. Men allt har ett pris.
Ja. Ja.
Swisha Sigge.
Får jag börja ramla in mycket på mitt på swishen, då, ja, då kan vi börja kanske kolla på det.
Vi tackar så mycket för idag.
Ja, det tycker jag.
Och så återkommer vi ganska snart.
Ja. Ja. Mm. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down. Sooner or later gotta cut you down.
Ja, förresten, jag har slagit någon sorts rekord, annorlunda typ av rekord.
Aha.
Det gäller lukt i skor.
Okej.
Ja. Ja, nej, men det är konstigt. Men
dålig lukt i skor alltså.
De flesta skulle nog uppfatta det som dålig lukt.
Ja.
Jag kör ju i rodden nu, har jag kört barfota.
Ja, just det.
En hel sommar.
Ja.
I ett par skor.
Ja.
Ja. Så att jag vet inte varför jag berättar det här.
Nej, det är inget jag rekommenderar. Jag är inget stort fan av barfota i skor. Delvis på grund av det där.
Ja. Ja. Men hur som helst, de skorna har jag ställt på de står i tryggt förvar.
Ja, annars skulle du väl få problem hemma.
Vet du var de står?
På någon balkong eller?
Nej, jag har ställt dem på gymmet.
Kan man parkera grejer där?
Ja. Ja.
Ja, nu kommer du tillbaka nästa gång så är det någon som har slängt dem.
Ja, det är i alla fall ingen som har snott dem.
Nej, precis. Nej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.